har en väldigt inomvärldslig syn och tar för givet att det är liksom det vi kan se och ta på, väg och mäta. Det är det som finns, det andra finns inte, enligt väldigt många. Samtidigt som vi ju faktiskt har också ett stort andligt sökande även i vårt land. Så det är en paradox det här. Vi är inte riktigt skapta för att leva med en helt materialistisk världsbild. Det är väl så enkelt. Och någonstans, även om vi intalar oss att det är så är det något som börjar gnaga i många människor. Att nej, men det kan ju inte riktigt stämma. Och då trevar man sig fram och prövar alla möjliga saker. Och det är här vi har Guds ord som ändå visar oss kungsvägen. Var den sunda andligheten finns. De verkliga sanningarna finns. Och därför har vi också utgått mycket från Guds ord de här dagarna. Men som sagt, parallellt med denna synliga värld som vi ju alla ser och förstår att den finns, finns också en osynlig värld. Och den är i sin tur befolkad av ett antal osynliga väsen. Andeväsen. Änglar och serafer läser med Bibeln som tjänar Gud, tillber honom i den himmelska världen. Men också har en kallelse att tjäna oss människor. Är inte änglarna andar i Guds tjänst, skriver Hebreerbrevets författare. Utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen. Men som vi talade om då igår, så redan någon gång i tidernas begynnelse så vet vi att en tredjedel av de här änglarna, de goda änglarna, faktiskt föll ifrån sitt uppdrag. Under sin härförare Lucifer gjorde de uppror mot Gud. Och blev till följd av det utslängda ur den himmelska världen. I alla fall den nära världen kring Guds tron i himlen. Bibeln talar om, det är ganska intressant, himlen är ju inte ett bibliskt begrepp. Bibeln talar om himlarna. Det är pluralis. Det finns flera dimensioner och vi kan inte riktigt ana fullt ut vad allt det där står för. Men en dag ska vi få allting förklarat. Det står i alla fall i Uppenbarelseboken att det en gång blev en strid i himlen. Där Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan. Som förleder hela världen. Kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Det är det här som är grunden för det som har varit hela den här helgens tema. Det finns en andlig kamp som vi förstår tog sin början långt bak i tiden, men som fortfarande pågår i någon mening. Den är redan vunnen, den här kampen. Ytterst sett vet vi att det är Gud som är den starkare. Men vi måste ändå på något vis dela den här fallna skapelsens villkor i väntan på Jesu återkomst. Och Petrus uttrycker det så här, att er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom orubbliga i tron. Hur kan den här kampen manifestera sig i våra liv? Det är förstås väldigt många olika sätt. Djävulen, säger Jesus, han kommer hit för att stjäla, slakta och döda. Det är vad han ägnar sig åt och det sker förstås på många olika sätt. Jag brukar säga att det räcker att slå på tvn en vanlig vardagskväll för att se någonting av hur fienden härjar på. Det kan vara ganska deprimerande. Men det är ju så det är i den här fallna världen. Det finns många mörka krafter som verkar. Men vi får tillhöra det andra riket, Guds rike. Och stå på godhetens och sanningens och rättfärdighetens sida. Och där kommer också budskapet om trons rustning in. Men bara för att ta något konkret exempel också här, så kan den andliga kampen vara väldigt vardaglig. Jag tänker att förutom från nyhetssändningarna så ser vi den när någonting drar i oss, förleder oss från att ge vår lydnad, vår tillbedjan till något annat än vår skapare. Det är ju på ett sätt den grundläggande kampen vi alla står i, där vi vill på något vis ge saker en plats i våra liv som vi inte förtjänar. För det är bara Gud som förtjänar den platsen. Det är mycket av det som är Guds gåvor till oss som är väldigt fina tjänare. När vi låter dem liksom betjäna oss och vara till välsignelse för både oss själva och för andra. Men när vi ger dem fel plats, att de blir våra herrar, då blir det något helt annat. Och faktum är att det som Bibeln kallar för avgudar är ofta ganska bra saker. Men som vi ger fel plats. Så jag tänker den grundläggande kampen i våra liv handlar väldigt mycket om detta. Vem får vara min herre? Vem får verkligen vara utgångspunkten för mitt liv? Ibland kan ju den onde också konkret försöka sätta käppar i hjulet för oss. Ofta är det när vi står i begreppet att göra någonting viktigt för Guds rike. Det kanske bara blir ett tillbud, en olycka, ett sjukdomsutbrott, en natt med extremt dålig sömn. Sånt här som på ett sätt kan vara väldigt vardagligt och inte alls behöver någon övernaturlig förklaring. Men som ändå lite oftare händer när det är något som är viktigt. Och då kan vi ändå ana att det här är nog inte bara naturligt. Det är också som sagt käppar i hjulet, störningsmoment från den onda sidan. Och det är en del av vår mognad och växt som kristna. Att vi lär oss att liksom känna igen det här. När är det så att säga bara naturliga orsaker och när är det faktiskt någonting mer? Men min erfarenhet är ju att i stora delar av svensk kristenhet har vi tappat lite av språket för det här. Och det är därför vi kan må bra av att ha en sån här helg där vi liksom bara fräschar upp. Ja, men det här är på riktigt. Det här är sant. Och det finns också andliga nycklar till att hantera de här realiteterna. Och jag återvänder ofta till C.S. Lewis. Han har ju skrivit massa böcker och många av oss är kanske mest bekanta med Narnia-serien. Det är egentligen en barnbokserie, men den är ju fantastisk. Kan man verkligen läsa även som vuxen. Men han skrev ju också mycket kristen litteratur av mer apologetisk art. Och en av dem är en bok som han skrev med glimten i ögat, Från helvetets brevskola, som ju handlar om en brevväxling mellan två demoner. Och redan där anar vi att det är mycket humor här. Men när man läser så märker man att han har koll på vad han skriver också. Det finns ett allvar. Och redan i förordet så skriver C.S. Lewis så här. Ifrån helvetets brevskola. I fråga om djävlarna kan människosläktet råka ut för två villfarelser. Bägge lika stora, fast av diametralt motsatta slag. Den ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem och hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem. De själva är lika förtjusta över bägge dessa villfarelser och hälsar med samma tillfredsställelse en materialist och en person som är hemfallen åt religiös vidskepelse. Jag tycker det är väldigt bra och tänkvärt. Det finns två diken verkligen och fienden är ju smart nog att kunna använda alla diken för sina syften. Men jag tror sant att det är ingen tvekan om att det vanligaste diket just i vår del av världen, det är materialismens dike. Där vi inte alls räknar med den andliga världen. Och precis som C.S. Lewis och många andra tror jag att det är en återvändsgränd. Där vi faktiskt inte gör tillvaron rättvisa. Och här kan jag tänka, för oss kanske också utifrån ett karismatiskt perspektiv är det självklart att räkna en andlig verklighet. Men jag skulle faktiskt också säga utifrån ett rent intellektuellt och apologetiskt perspektiv. När vi tittar ut i den här världen för att få ihop hur kan det verkligen se ut som det gör. Så behöver vi ändå ta in den bibliska världsbilden och se att allt kan inte ges en förklaring bara av det vi skulle kalla naturliga orsaker. Men som sagt, kampen kan yttra sig på väldigt många olika sätt, ofta i vår vardag. Jag minns en vän till mig som egentligen hans föräldrar var i ledningen för en kristen uppbyggelsekonferens kan man väl säga på sommaren. Och han berättade att varje sommar, veckan innan den här konferensen, smalde till på något sätt. Det slog liksom aldrig fel. Det kunde vara att kylskåpet gick sönder eller att motorn kraschade i bilen eller att det blev någon fnurra på några relationer. Och det var liksom, ja, varje gång. Och det var ju naturligtvis tajmingen då som var så avslöjande. För att det var ju just det här grus i maskineriet. Man liksom, ja, det blev motigt. Man fick en sak till man behövde ta när man egentligen hade precis fullt upp. Och förbereda för konferensen. Jag tänker det är precis sånt som vi behöver lära oss att identifiera. Och om man bara tar den biten, så vad gör man då? Vad gör man när man känner av att nej, men nu spänner det till, det här var något mer? Ja, vi ber naturligtvis. Och står vi inför en viktig andlig situation så är det också rimligt att vi mobiliserar andra att be. Och det är så vi ofta gör också i församlingen. Vi vet att nu kommer en viktig händelse i församlingslivet. Då mobiliserar vi bedjare. Det känns ju väldigt fint att det har varit en sån mobilisering också inför den här helgen. Jag tycker det känns väldigt gott att få kliva in i ett sammanhang där det är förberett på det sättet. Faktiskt är det så att när jag blev generalsekreterare för Evangeliska Alliansen så fick jag tre profetiska hälsningar bara under några få veckor, där Gud sa att du måste utöka din förebedjarlista. Och jag hade redan en lista med ett antal förebedjare, men det var som en, ja, men får man säga, som en befallning från Herren. Det här går inte utan att ha det stödet. Och det är ganska ödmjukande att bara inse att vissa typer av tjänster och uppdrag fungerar inte utan att man står tillsammans. Och jag tänker att det är någonting vi alla får lära av. Och särskilt förstås när man är lite mer i frontlinjen. Det var inte meningen att det skulle gå om man var ensam. Vi behöver varandra, och det har ju med den andliga kampen att göra. Den är så verklig att vi behöver bönens kraft för att det ska funka. Och där är Gud realist. Och som sagt, för mig var det ganska ödmjukande att liksom, tre gånger rad bara, du måste. Det är inte optional. Det krävs för det här uppdraget. Men vi kan också ikläda oss trons rustning, som ju då är huvudtemat här denna söndag. Och vi får börja med att läsa det här som är en känd text ur Efeserbrevets sjätte kapitel. Och jag tänker att det delvis också är en sammanfattning av hela Efeserbrevet faktiskt. Om man läser här så märker man att Paulus plockar upp liksom trådar vi har läst om i kapitlen innan. Så det är både en sammanfattning av Efeserbrevets budskap, men också en egen undervisning om det han kallar för trons rustning. Så vi läser från vers 10 och framåt. Till sist, säger Paulus, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Det är en rik bibeltext det här verkligen. Vi ska ta lite tid faktiskt för att ösa ur liksom de här sanningarna som vi får till oss i Efeserbrevet 6. Men jag vill faktiskt börja med att säga vad jag tror att den här rustningen är. Och det här är kanske inte helt självklart för oss alla. Men jag har kommit fram till att det som Paulus beskriver som trons rustning, det är faktiskt det som är själva kärnan i hela Paulus teologi. Det är Jesus Kristus själv. Man kan tänka rustning, det är ju saker och grejer, och det finns, vi ska titta på de här olika delarna av rustningen. Men jag hävdar att rustningen är faktiskt Jesus själv. Gång på gång i Paulus brev, och inte minst faktiskt i just det här brevet, i Efeserbrevet, så använder han det här uttrycket i Kristus. Vi är i Kristus, och det är både att vara iklädd Guds nåd, Jesu nåd, men också att vara beskyddad av honom, att ha sin identitet i honom. Och allt det där kan man säga så mycket viktigt och spännande om. Men idag när fokus är på detta med trons rustning, så tänker jag att när Gud ser på oss, men också när demonerna ser på oss som Guds barn, så ser de ju faktiskt Jesus. Och det är det som är den stora hemligheten här. Gud ser Jesus i oss, hans rättfärdighet, hans helighet. Men det är också så att demonerna faktiskt ser Kristus i oss och bävar av den anledningen. Och jag menar att det är det som är huvudförståelsen av vad trons rustning handlar om. Och det här tycker jag man ser redan i textens början. Det står ju faktiskt att vi ska bli starka i Herren, i hans väldiga kraft. Så att ta på sig trons vapenrustning handlar inte i första hand om vilka vi är, eller hur mycket vi har rustat oss ens faktiskt. Utan det handlar om att ikläda oss Jesus själv, hans rättfärdighet, hans sinnelag. Den som gör det kommer inte att gå förlorad i den andliga striden. Och det har vi Paulus ord i ett annat brev som löfte på. Romarbrevet 8. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svär? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. En fantastisk ord, fantastiskt löfte. Och det är just det här det handlar om, att vi får ikläda oss hans rustning, hans kraft. Vi är i Kristus. Men det innebär inte att vi ska vara helt passiva i den andliga kampen. Jag har redan berört det, att bönen är ju en kallelse vi har kopplat till att kampen fortfarande är på riktigt. Och när Paulus liksom instruerar oss i den här texten, så är han tydlig med att vi behöver använda oss av det beskydd som vi har fått. Det kanske är egentligen det enklaste sättet att uttrycka det. Vi har fått allt redan, men vi behöver också göra bruk av det. För att det är då det liksom aktiveras fullt ut. Och då har vi de här orden. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och vi ska stå emot, står det också, på den onda dagen. Och jag tror att det är viktigt att se det här ordet hela. Alltså hela rustningen. Och det är ju lite tokigt här. Nu har jag citerat folkbibeln, men i Bibel 2000, som många kanske också läser, så har man faktiskt tagit bort det här ordet hela. Och jag tror att det är en viktig poäng. Det är just hela rustningen vi behöver. Ett av våra problem tror jag faktiskt är att vi kanske försummar delar av rustningen, medvetet eller omedvetet. Och är mån om vissa delar, men mindre mån om andra. Och då tror jag faktiskt att vi lurar oss själva och också underskattar vår fiende. För det Paulus säger, att vi behöver hela paketet. Vi behöver hela vapenrustningen. Och därför ska vi snart gå igenom de olika delarna lite mer i detalj. Men sen kommer ju också de här berömda orden. Och det finns ju inte en predikan om den andliga kampen som inte någonstans knyter an till de här. Det är ju kardinalversen, att vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. För det Paulus säger här är ju först och främst att det verkligen pågår en kamp. Men också att bakom kanske människor vi möter eller ideologier vi brottas med, som på olika sätt liksom förstör eller sätter käppar i hjulet, men bakom det är egentligen andliga realiteter som verkar. Och det är ju dels förstås en krock med det här materialistiska tänkandet som jag har nämnt redan. Men det är också ett väldigt befriande tilltal. För det innebär ju faktiskt att vi någonstans kan få nåden att se bortom de här personerna eller sammanhangen vi tycker att vi behöver bråka med. Och någonstans inte att, men det handlar egentligen inte om dem. De är också i händerna på någonting annat, någonting större. Och det är det som är våra verkliga fiender. Så faktum är att trons rustning och det Paulus skriver här, det hjälper oss ju faktiskt också att leva i kärlek. Och jag tycker också fascinerande att Bibelns ord om kampen faktiskt så tydligt går hand i hand med att, ja, men det är just för att det är så här som jag kan älska också de som jag inte håller med. Och som kanske till och med är väldigt besvärliga för mig. Någonting som jag kan sätta mig över detta och säga, men det finns en annan realitet här. Och det är där jag borde verkligen vara mer på offensiven. Och vi vet ju att Jesus själv ger oss uppmaningen att älska våra fiender. Och det kan naturligtvis vara en enorm utmaning. Men de här sanningarna hjälper oss ändå att göra det. Ger oss en stadga. Någonting att luta oss mot. Och ytterst sett förstås en övertygelse om att det är också någon annan som för den kampen. Ytterst sett är det också Gud som ska döma. Jag behöver inte uttala de domarna i första hand, utan tänka att det tar Herren hand om. Och jag tror att det här också faktiskt är viktigt när vi talar om den andliga kampen. För att det finns en risk också när vi har goda ambitioner och goda motiv, att vi fokuserar väldigt mycket på andra och vad de gör som är fel. Och så säger jag, slår på alla möjliga saker. Och det här är förstås en viktig bön för mig som också har ett uppdrag att faktiskt jobba med aktivt utmaningar, falska läror, ideologier. Men det är så viktigt att det inte blir ens huvudfokus i livet. Även man kan behöva ta vissa sådana strider, men att faktiskt ha koll på vad har Gud kallat just mig till. Det kan ju vara så att jag tar en massa små fighter och kanske till och med vinner de här fighterna. Men det fyller hela min tid så att jag missar den stora fighten i mitt liv. Det som verkligen var min uppgift, det som verkligen var min kallelse. Så bara att man håller på och strider till och med för goda saker är inte i sig nog. Till och med fienden kan utnyttja det ibland. För om han kan få all min energi att ägna sig åt småstriderna istället för det som var min verkliga uppgift, har ju fienden på ett sätt vunnit ändå. Fastän jag vinner i alla småstriderna. Och det tänker jag ett sånt här uttryck för hur vi behöver verkligen stanna upp ibland och öva oss i verklig urskiljning. Vad är det som händer här? Innebär den här striden att det här för mig framåt i det Gud har kallat mig? Eller inte? Den som menar sig stå ska se till att han inte faller, skriver Paulus i ett annat sammanhang. Och det är ju faktiskt när vi kan göra det utan att fastna i fel strider, men också utan att fastna i hatiskhet eller bitterhet mot andra. Ja, det är då Gud lovar att han ska strida för oss. Det är då vi kan räkna att han ska välsigna oss i det som vi företar oss. En annan sida av det här är det här med jämförelse. Jag tror att det är ett område där vi, utan att kanske ens tänka på det, står ofta i en andlig strid. Vi jämför oss med varandra. Och vi kan ju jämföra oss med vad andra gör som de gör bra. Och då blir vi liksom nedstämda och tycker att vi liksom, ja, men vi blir avundsjuka förstås och liksom går ner oss kanske i mindervärdeskomplex. Och då blir det ett stickspår i livet. Eller så blir vi väldigt upptäckta om vad som sagt kanske andra gör dåligt. Och då blir vi istället högmodiga och på något vis tappar fokus av det skälet. Så jag tror att en grundläggande uppmaning just i den andliga kampen, det är alltid att inte låta oss distraheras utan faktiskt troget utföra de uppgifter som Gud har kallat just oss att utföra. Och det gäller både oss som individer men också oss som kollektiv, som församling, som rörelse. Jag tror att det här behöver vara verkligen en ständig bön för oss att kalibrera. Ja, men vilka strider har Gud lagt på just oss? Och de ska vi utföra utan att vackla för människofruktan och annat. Men verkligen lyssna in Herren kring detta. Det tror jag är en viktig grund när vi talar om den andliga kampen och också om trons rustning. Att inte distraheras. Men sen har vi då de här konkreta rustningsdelarna. Och det första Paulus nämner är ju sanningens bälte. Och det tänker, handlar om flera saker. Det handlar om att vara grundad i sanningen. Att faktiskt ha ett rent samvete inför Gud, ett gott uppsåt. Men djupast sett naturligtvis att vara grundad i relationen till Jesus, för han är ju sanningen. Då är vi tillbaka till det här. Trons rustning handlar ju om Jesus. Jag kommer komma tillbaka till det, för jag tror att det är en sån avgörande sanning här. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och att ha sanningens bälte på sig handlar i grunden om att vara förankrad i honom. Det innebär ju också att vara grundad i skriften. Sanningens ord. Att se till att det vi säger och gör håller i ljuset av vad Gud själv har sagt. Och Jesus har ju det här som liksom slutkläm i sin bergspredikan. Han talar om två husbyggen. Där han säger att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastades in mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men det är väl sanningens bälte. Det är grundat, det är stabilt, det håller också i blåsten. Jag tänker att det är olika bilder för samma verklighet det här. Och därför börjar också Paulus med bältet. Det är lite lustigt, man tänker man borde börja från huvudet eller fötterna. Men han börjar på mitten. Bältet, för det är som avgörande stadga till hela övriga rustningen. Men så kommer också rättfärdighetens pansar. Och även här tror jag faktiskt det finns flera olika perspektiv som vi behöver ta till oss. Gud är den rättfärdige. Och när vi håller fast vid honom i tro får vi del av hans rättfärdighet. Och Paulus säger det här också i Romarbrevet att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och det är klart, det här är ju fullständigt avgörande vapen i den andliga kampen. Det är det här som gör att vår fiende inte har några hållhakar på oss. För som sagt, det är inte längre oss det handlar om, det handlar om Jesus. Och även fienden ser Jesu rättfärdighet när han ser på oss. Det är också att det här pansaret som Paulus hänvisar till, det är ju hämtat från den romerska rustningen. De romerska soldaterna. Och det finns ju pansar av lite olika slag, men deras pansar täckte för både bröstet och ryggen. Det var ett heltäckande pansar. Som skyddade i princip alla vitala organ då, hjärtat inte minst. Och man kan säga att på det sättet så skyddar också rättfärdighetens pansar själen, vårt hjärta, för fiendens attacker. Så det tänker jag är det absolut viktigaste vi får ha med oss när vi talar om rättfärdighetens pansar. Men jag tror att det finns en annan sida här som faktiskt också är viktig när vi talar om den andliga kampen. Och den har att göra med våra egna liv. Och man kan väl enkelt uttryckt säga så här att en avgörande del av vårt andliga beskydd har också med vår personliga helgelse att göra. Det kan vi inte komma ifrån. Och här finns ett allvar. Gud som är rättfärdig kan inte försvara orättfärdighet. Faktiskt inte ens i våra liv. Han vill gärna förlåta orättfärdighet i våra liv. Och han är nådig på alla sätt. Men kom ihåg att trons rustning är inte här för att behaga Gud. Trons rustning handlar om hur vi står rustade i den andliga striden. Och vi kan nog alla se att det är ganska vanligt att även kristna syskon faller i striden just för att man har börjat kompromissa för mycket med rättfärdigheten. Så vi får ändå ta till oss det här att vi också kallar att leva av Guds rättfärdighet men också låta den få konsekvenser för våra liv. Satan är ett av många namn på djävulen och det betyder just åklagare. Och därför är det naturligtvis så att när han ser synd i våra liv som vi inte har kommit med till Jesus, som vi försvarar eller gömmer undan för Gud, då är det ofta ett litet kryphål in också för den andliga kampen. Så här finns någonting som vi också behöver ta till oss, tror jag. Att vi behöver både ta emot Guds rättfärdighet men sen också låta den få konsekvenser i våra liv. Och det är verkligen någonting som vi kan se, tror jag, både i våra egna liv men också runt om i kyrkans värld. Vi talar ju om pengar, sex och makt som de tre klassiska frestelserna. Ja, och det har ju med rättfärdighet att göra. Hanterar jag pengar, sex och makt på ett rättfärdigt sätt? Gör jag det inte så är det ganska många som visar att det kan få ganska allvarliga konsekvenser. Så låt oss ta också det ordet på allvar. Och jag citerade ju Francis Frangipane igår. Men jag tänkte att det kunde vara lämpligt att få ta hans ord en gång till. För att de sammanfattar det här så tydligt. Till skillnad från någon som inte känner Jesus, säger han, har vi blivit befriade från mörkrets område eller välde. Men om vi tolererar mörkret genom att tolerera synd, gör vi oss själva sårbara för sataniska attacker. Låt oss bara ha den sanningen med oss. Och det är ingen slump som sagt att det är sanningen och rättfärdigheten som inleder Paulus förteckning av trons rustning. Nästa del som vi har alltid fascinerat mig, det är villighetens skor. Eller som det står i vissa andra översättningar, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Det blir en annan twist på det hela. Och jag tänker att både det här med beredskap eller villighet och frid, lite olika betoningar och olika översättningar, så att båda de är viktiga. Och för mig personligen har det blivit en väldigt viktig sanning. Och inte minst kopplat till det som ju också är min kallelse. Jag har ändå en kallelse att ibland sticka ut hakan. Att kanske skriva någonting, sätta ord på någonting. Utmana på områden där många i vår kultur hellre tar en omväg eller duckar. Även om ni kollar i mina böcker så märker ni att det är ganska många ämnen jag har tagit med som är lite spetsiga. Sådär. Och jag kan känna ganska stor bävan ibland inför de sakerna också. Jag är också bara människa. Och jag är inte helt okunnig om vilka teman man ska undvika om man vill slippa strid, om jag säger så. Det är inte liksom bara allmän naivitet, utan jag har känt en genuin kallelse att men ibland så ska jag ta ett steg ut och faktiskt ta en fight som jag vet att de flesta helst undviker. Men då har faktiskt det här ordet varit väldigt viktigt för mig. När man gör det för att man vet att Gud sanktionerar det, då finns det också ett beskydd. Och jag tänker, det här är en allmän andlig princip, att vi kan så lätt tänka att om vi håller oss i det här trygga hörnet där vi inte gör en fluga för när, då kan ju ingen komma åt oss. Då slipper vi all fight och strid. Och det kan väl ligga någonting i det, men det kommer också gå miste om väldigt mycket kanske som Gud har kallat oss till. Men att faktiskt våga lita på att om Gud lägger något på ditt hjärta, kallar det att gå på offensiven på ett område, att ta trosteg, att agera, även när du vet att det här kanske väcker en del misstänksamhet och kanske till och med motangrepp. Men om du gör det för att du bottnar i att Gud har kallat dig, då finns det också ett beskydd i det. Så trons rustning utmanar oss faktiskt att vara lite på offensiven också. Och att det finns ett löfte här att med att vara på offensiven för de saker Gud har kallat oss till, finns också ett beskydd. Och det tycker jag är ett fantastiskt löfte som vi verkligen behöver påminna varandra om. Och sen tänker jag också att det här med friden är viktigt. Alltså det är fridens evangelium vi ska bära ut. Och frid är ju en frukt av den heliga ande. Det är också en frukt av frälsningen. Jesus är fridsfursten. Och därför så är vi kallade att vara män och kvinnor av frid. Och jag kan liksom inte undgå att hänvisa än en gång till Romarbrevet. Där Paulus har en ganska fascinerande utläggning på slutet, kapitel 16. Jag uppmanar er bröder att se upp för de som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. En ganska dyster bild av hur läget kan vara. Här är det liksom fram och tillbaka, och det är kamp och det är illäror och det är dolda agendor och sådär. Men så säger han, er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Så mitt i detta stim och virvar och kamp och allt. Ja, men vi ska hålla kursen. Vi ska vara lydiga vår Herre. Vi ska vara fridens budbärare. Vi ska vara oskyldiga när det gäller det onda och kloka när det gäller det goda. Och när vi agerar i den andan, fridens anda, då ska faktiskt Satan krossas under våra fötter. Det är rätt fascinerande. Ja. Så det finns verkligen viktiga sanningar här för oss att ta med oss på så många olika områden i livet, tänker jag. Trons sköld kommer sen. Och med den, säger Paulus, kan vi släcka den ondes alla brinnande pilar. Vad är de här pilarna? Fiendens pilar. Det tror jag kan vara också lite olika slag. Men jag tänker att en gemensam nämnare för dem är att de är angrepp på vår tro, på vår frimodighet, på vår glädje. Och det är ju det som vi igår beskrev som anfäktelsen, inte minst. Jag tänker också att pilar kan komma emot oss genom andra människor. Genom deras hat, deras svartsjuka, deras förtal. Igår talade jag lite kort om förbannelser. Och jag tänker att ibland så är det som att när vi liksom går in för det här med förtal och skitsnack och hatiskhet. Det är något Bibeln ganska ofta varnar för faktiskt. Och jag tänker att det är i en slags mild form i alla fall. En slags förbannelser som går ut när vi liksom låter de attityderna prägla oss. Och vårt sätt att tala om andra. Så jag tror att det här är något vi verkligen ska ta på stort allvar. Och min erfarenhet är faktiskt att i alla fall jag själv ganska regelbundet behöver be om andra kristna människors förbön på det här området. Att helt enkelt det skickas pilar regelbundet mot oss. Inte minst som andliga ledare, men också i andra sammanhang naturligtvis. Och vi brukar väldigt konkret rycka ut de här pilarna. Fysiskt. Bara som identifierat. Jag ser ofta liksom de här, eller det kan till och med vara rena spjut som man har upplevt. Det är ett andligt spjut som är sänt. Och vi bara drar ut det här spjutet i Jesu namn. Som en slags andlig friskvård. Jag tror faktiskt att vi med frimodighet ska tänka att vi behöver rensa bort skräp ibland. Och ibland kan vi också få de här mer profetiska bilderna för hur det här riktigt fysiskt tar sig uttryck. Så det här uttrycket brinnande pilar tror jag inte alls är slump. slumpmässigt valt. Jag tror att det är precis så det ser ut i den andliga världen. Och Bibeln hjälper oss att liksom vara uppmärksamma på det. Men förstås också är det viktigt att vi inte själva är orsaken till att skicka sådana pilar på andra. Låt oss undvika det. Och så är det ju skölden då förstås. Det var ju grundbilden här. Och det är fascinerande att även det är faktiskt en bild för Herren. Redan i första Mosebok 15, i Bibelns början, när Gud och Abraham har en dialog och ingår förbund med varandra, så säger Gud till Abraham att jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Så än en gång ser vi här att ja, men det andliga beskyddet här, det är ju Herren. Det är han själv. Det är hans heliga närvaro i våra liv. Att hålla upp trons sköld är i grunden att hålla upp Jesus. Både hans person och hans löften. Mitt i kampen, mitt i motgångarna. Och där tänker jag också att vi behöver få tag på det här, vad det här är för slags sköld. För att om vi går tillbaka till den här romerska rustningen, så fanns det faktiskt två olika sköldar som man kunde ha som soldat i armén. Dels hade man en ganska liten, och det är den vi ofta ser på bilder. Men det här är inte den lilla skölden. Det här är den stora skölden. Den var ungefär 1,20 hög, 75 cm bred. Det är en rätt massiv sköld. Och duckar du lite bakom den är du helt täckt av skölden. Och det är den bilden som Paulus använder. När du är i Kristus så står du bakom denna massiva sköld som är Herren själv. Jag är din sköld, säger Herren. Din lön ska bli mycket stor. Och det är samma sak när vi kommer till frälsningens hjälm. Tromersa hjälmarna, de var ju starka, gjorda av järn eller brons. Ibland också med det här visiret man kunde fälla ner. Något som är minst lika intressant, det är att det här har en väldigt stark koppling tillbaka till en del som står i Gamla testamentet. Jesaja 59, ett kapitel där vi läser att Gud är, man kan säga, frustrerad över sitt eget folk. Bristen på kärlek till sanningen, till rätten. Och liksom, han bara säger att det är så långt ifrån vad jag har kallat er. Han säger så här: rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta. För sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som undviker det onda blir plundrad. Detta såg Herren och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Än en gång en ganska bister analys av hur Guds folk beter sig och agerar. Men sen kommer då det här. Herren själv träder in. Han såg att ingen steg fram. Han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet stödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som ett pansar. Satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel. Det är helt uppenbart att Paulus har haft den här texten i bakhuvudet när han skrev om trons rustning. Och det handlar om att Gud själv engagerar sig i den här kampen mot ondskan, mot orättfärdigheten. Och du och jag kallar att på samma sätt träda fram i den kampen. Så trons rustning handlar än en gång inte bara om skydd. Den handlar också om att själv kämpa den goda kampen. Och vi är, som vi ändå har sagt här några gånger, helgen, kallade att vara farliga för fienden. Jag tycker det, för mig är det en bön. Jag tänker så här, men jag vill inte gå igenom livet och vara ofarlig för fienden. Det finns säkert en väg där man kan kryssa sig runt alla utmaningar och inte gå på några smällar. Och vara totalt ofarlig för den onde. Men vilket misslyckande. Jag vill gå igenom livet och skapa ständig irritation i fiendelägret. Och tänka, det är en bra bön för oss alla att be. Sen har vi lite olika kallelser och vi olika fighter och kämpa. Liksom. Men det tänker jag en sund bön. Men utifrån att jag bottnar i Guds kärlek och lever i gemenskapen med honom. Men på det sättet får också vi vara soldater för Guds rike. Både i vår vardag och på våra arbetsplatser, i församlingen och på olika sätt. Och då är vi inne på det offensiva. Och det är faktiskt det enda som vi läser i den här rustningen som riktigt är offensivt. Det är ju andens svärd. Det är det vi strider med. Det andra skyddar oss i första hand. Men det här, nu strider vi. Och då är det som det står i Hebreerbrevet, att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. och du dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och för oss innebär det här att när fienden angriper vår ande, själ eller kropp, ja, då ska vi använda oss av kraften i Guds ord. När motgångarna kommer ska vi tala Guds ord rakt in i de här jobbiga omständigheterna. Och även här är ju Jesus vår förebild, och vi har hört det flera gånger den här helgen. Hur Jesus frestas i öknen, men hur han faktiskt konsekvent svarar just genom att citera skrifterna. Och för mig illustrerar det här också hur allvarligt det måste vara när vi som Guds folk tar lätt på Guds ord. Och jag tänker att en kyrka som inte faktiskt tror på vad som står i den heliga skrift blir alltid en svag kyrka. Och faktiskt också en kyrka som inte är så mycket hot för fiendelägret. Och det tror jag som sagt är allvarligt. Och då ska vi komma ihåg det här vi läste också i början, att vi ska ta på hela Guds vapenrustning. Det betyder ju klartext att vi faktiskt behöver alla de här delarna. Och eftersom rustningen i grunden är en beskrivning av Jesus, så kan man säga att Paulus faktiskt uppmanas att lära känna Jesus fullt ut sådan han är. Och skulle jag säga någonting om vad jag upplever i den andliga kampen också i svensk kristenhet, så skulle jag faktiskt säga att det handlar mycket om detta. Att vi minskar ned vad Jesus får vara. Vi har några favoritegenskaper hos Jesus som vi gärna talar om. Och som är sanna. Men vi behöver låta honom träda fram i all sin härlighet. Hela sin personlighet. Också i sin konungslighet. Och då får vi på något ut från trons rustning bönen att ja, men låt mig få lära känna Jesus som sanningen. För det är den sanningen som är mitt bälte, det som håller rustningen på plats. Låt oss lära känna honom som vår rättfärdighet. För det är bara det som skyddar oss med pansaret. Lära känna honom som Herren vår frid. För det är så vi får praktisera, förkunna fridens evangelium vart vi än rör oss. Också lära känna honom som vår sköld, som vår frälsning. För han är Yeshua, Herren som frälser. Och därför är det också naturligt att Paulus landar i bönen. Och det får bli det sista som jag kommenterar här idag. Efter de här persedlarna, olika delarna av rustningen, så kommer Paulus på nytt in på bönen. Vi ska göra det här i ständig bön och åkallan, säger han, och be alltid i anden. Och blir vi än en gång påminna om det här behovet av att faktiskt också vårda vår relation till Gud, att leva i umgänget med honom. Men också kan man säga att sann andlig auktoritet, det är en gåva från Herren själv. En gåva som växer till inte minst när vi spenderar tid på knä. När vi tar tid med honom kan man säga att vi fylls just av erfarenheten av vem han är. Och jag skulle också säga att det är också något som liksom äggas upp i vårt inre. En slags Herrens stridsrop där vi liksom, precis som vi läste här i Jesaja, får bara känna av hur Gud också själv reser sig upp och vänder sig mot den här världens synd och ondska. Och det är en krigarande som vi faktiskt också behöver bli smittade av. Låta Herren lägga också i våra liv. Precis som David när han står inför Goliat. En av Bibelns starkaste beskrivningar just av den andliga kampen. Den jätte som smädar Guds folk och Israels Gud. Och det är det David säger. Vem är den där oomskurne filisten att håna den levande gudens här? Och så säger han: du kommer emot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Den här passionen tror jag att vi också som Jesu lärjungar behöver bli smittade av. Passion för det som har med Herren och hans rike att göra. Ja. Men också ta in det som är Guds syn på den här världen. Det som väcker också faktiskt hans sorg, hans vrede i den här världen. Det behöver också röra vid våra hjärtan. Ja, det finns mycket att säga om de här texterna och som jag tror och hoppas att vi alla hör. Det finns en rikedom i det här som verkligen är mat för oss. Men som också är en väldigt skarp riktning för våra liv när vi låter det här drabba oss och när vi får ta in det på djupet. Så låt oss bara ta fasta vid den här uppmaningen som faktiskt kommer två gånger i den här texten, att ta på hela Guds vapenrustning. Jag tänker att vi också ska be nu för det här budskapet och be att Gud visar om vi har blottor någonstans i vår rustning som han får täta igen och bara stärka upp med. För det är ingenting vi behöver åstadkomma, vi behöver ta emot det. Så låt oss be. Jesus, vi tackar dig för de här orden i Efesbrevet och allt som de rymmer. Tack för den bild som de målar upp både av vem du är och av vilka vi är i dig. Och Herre, vi ber verkligen att vi får smittas av det som Paulus sätter ord på. De olika sidorna av vem du är. De olika områdena där vi erbjuds ditt beskydd. Och Herre, nu håller vi också bara fram det här enkelt inför dig och ber dig visa om det är något område som vi har tagit kanske för lätt på eller bara inte förstått. Herre, hjälp oss idag att ikläda oss hela trons vapenrustning. Jag ber också för de av oss som fortfarande känner av att den här apatin ligger där och moler i våra liv. Och vi behöver på oss få den här sunda krigaranden som inte handlar om att söka strid men som handlar om att faktiskt känna dina känslor för det vi ser i den här världen. Din frustration över det som är förvridet och ondskefullt och orättfärdigt. Tack att vi får vara fridens budbärare som faktiskt när vi går fram i en annan anda också krossar Satan under våra fötter. Herre, låt det ske i den här församlingen. Låt det ske i våra personliga liv. Och om jag får be så ber jag också för oss var och en att vi får vara just farliga för fienden. Inte för att vi är så märkvärdiga i oss själva, men för att du har besegrat syndens och dödens och djävulens makt. Herre, låt oss bara få haka på din seger och vara trogna det lopp som du har utmätt för oss personliga. Och om det är någon av oss där som bara behöver komma tillbaka i rätt spår, i rätt kurs, Herre, då ber jag också där att vi får göra det idag. Med frimodighet att det finns ett beskydd också i steget. Också när vi ställer oss till ditt förfogande. Är villiga att tjäna dig. Ja, då finns också beskyddet där. Tack för att vi får hålla upp trons sköld. Och tack att den skölden också får växa i takt med att vi lär känna dig bättre. Vi ber om allt det här i ditt dyrbara namn, Jesus. Amen.